Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
På lördag, det är klockslaget och datumet, eller dagen, att hålla reda på, för då avgörs sista omgången av Superettan. Och Helsingborgs IF har ju väldigt stora möjligheter att ta sig till kval till Allsvenskan. Erik Persson, Sebastian Rönnström, Mattias Hjelm, vi går såklart all in på den här heta fighten. Det enda hotet kommer faktiskt från, ja jag säger faktiskt, från Norrby. Vem trodde det innan säsongen drog igång? Norrby måste vinna mot redan seriesegrande Värnamo på bortaplan för att överhuvudtaget ha chans att gå förbi HIF. HIF klarar sig alltså med ett kryss mot Västerås. Där har ni förutsättningarna. Vad känner ni inför att det nu faktiskt är framme vid avgörandets stund?
Att jag med flera trodde väl att det här getingboet som vi har sett under hela säsongen skulle vara hela vägen in i sista omgången. Att det faktiskt skulle vara fler lag med i den här kvalkampen. Så där, det överraskar mig lite att det bara är HIF och Norrby som slåss om det.
Ja, jag tror att många kanske hade förväntat sig, med, på tal om Getingbo så här, att det kanske fanns en direkt plats för HIF att slåss om i sista omgången då. Inte att man skulle säkra den här kvalplatsen då kanske. Det, den har man ju haft många möjligheter här under hösten och ändå lägga ganska klart beslag på. Men man misslyckades med det nu i lördags och har ju gett sig själv en onödigt dramatisk avslutning här i sista omgången och riskerar att gå miste om kvalplatsen, även om man då som sagt klarar sig med ett kryss här mot Västerås i sista matchen.
Ja, men är det så väldigt dramatiskt då? Det är väl nästan klart det här?
Nej, det skulle jag väl inte vilja säga. Alltså, HIF har ju darrat, kan man väl nästan säga, vid ett antal tillfällen här under hösten.
Kan man absolut säga,
ja, det kan man ju. De har ju haft chans att för det första då haka på Sundsvall i kampen om direktplatsen till Allsvenskan. Den gav man ju upp efter förlusten där mot Värnamo ju, men... Men nu hade man chansen i lördags och säkra kvalplatsen, hade ena foten på den redan i paus mot Örgryte, men tappade till oavgjort och sen så vann ju Norrby då med uddamålet mot Falkenberg och gav sig själva chansen här inför sista omgången.
Och värt att ta med i bedömningen här inför det att Västerås är formstarkt, kämpar för kontrakt fortfarande men har sett bra ut på sistone. Fyra i formtabellen sett i de 10 senaste omgångarna. HIF är 10 i tabellen under den perioden. Och HIF har jag haft svårt på Olympia. De är 7 i hemmatabellen, vilket såklart är anmärkningsvärt, tycker jag.
Nu tog du 10 senaste matcherna. Hur ser det ut de 5 senaste matcherna då? Har du det också?
Det har jag då, är Västerås 6 där i den tabellen och HIF är
8.
Det som blir lite märkligt i mina öron, det är hur Västerås kan ha varit så pass bra enligt de siffrorna du säger, men ändå ligga så skrynkligt till och vara indragna i kvaldramatiken nedåt. För det är ju faktiskt det som står på spel för Västerås, vilket talar för att de måste ge allt och verkligen komma undan med Heden och resultaten i behåll mot HIF.
Absolut, men halva serien är ju indraget i den bottenstriden. Det är ju vissa topplag som säkrar kontakt bara för någon vecka sedan. Så att det är ju en märklig tabell så sett. Jönköping Södra exempelvis som har varit i mittenregionen hela säsongen och det kändes som att ja, men de hamnar väl i någon form av ingenmansland. Nej, de är 12 inför den sista omgången. Så att det är en märklig tabell så sett. Ja, det är ett getingbo på många håll och kanter fortfarande.
Ja, om vi pratar om dramatik eller eventuell dramatik om kvalplatsen till Allsvenskan så är det ju något alldeles extra i botten där. Där är det ju, ja, Gais är ju klara för den ena kvalplatsen och sen så har vi ju Akropolis som just nu har den andra på 35 poäng, J-Södra 35, Västerås 35, Brage 36 och AFC Eskilstuna 37. Så,
och Örgryte är 8, men 38 har ju bättre målskillnad och så, men ändå, det är inte många poäng som skiljer där från åttonde platsen till lag på de negativa kvalplatserna.
Ja, så det blir ju verkligen en rysaravslutning för många lag där nere om att undvika den sista kvalplatsen.
Sen om man bara ser objektivt på det, så det är lite tråkigt att direktplatserna både nedåt och uppåt är klara och att Gais är klart. Inte att just Gais är klart, men att det ena laget för negativt kval redan är på plats inför sista omgången.
Man kan väl också säga det här, även om vi såklart har fokus på HIF, men när vi ändå nämner dramatiken där nere så är det ju så att de lagen som är inblandade, de möter ju inte heller varandra, vilket skulle kunna ta bort något av lagen från den här striden, utan de möter lag som inte är inblandade i bottenstriden. Och det gör ju att Västerås inte kan förlita sig på att ett annat lag faller bort bara sådär, utan måste gå för att vinna mot HIF. En sak till bara kring Västerås innan vi släpper det. Ni som har sett Västerås mer än vad jag har gjort, jag såg dem borta, när de spelade borta mot Landskrona Boys i augusti. Och här kommer ju då årets sågning. Jag tycker det var det tråkigaste lag jag har sett på år och dag. De gjorde allt för att inte spela fotboll. Det var antifotboll och det var ta långa pauser så fort domaren blåste och matchen gick till över 100 minuter. Ja, det var hemskt att se faktiskt. Är det en prototyp för Västerås eller var det en engångsföreteelse?
Alltså, man ska, det som väl kanske framförallt sticker ut med Västerås den här säsongen är ju att man inför seriestarten hade ganska höga förväntningar på sig. Många som höll dem som en liten dark horse i uppflyttningsracet. Jag bland annat.
Kupsuccén.
Ja, de gjorde succé i kupen.
Tappade de Sean Sabetkar, sin lagkapten och försvarsstjärna till Degerfors.
Och bytt tränare under säsongen också.
Mm. Jag tror jag hade dem som trea faktiskt. Får jag ju skämmas lite för
här. Fiaskotipset.
Ja, det kan vi konstatera att det kommer de inte att nå.
Nej, och det är många lag i mitt tips som inte har motsvarat mina förväntningar eller som har presterat över alla förväntningar. Men nej, så de har ju inte bara enligt mina förväntningar utan efter de allra flesta verkligen underpresterat den här säsongen. Och det, att de skulle sjunka så långt lågt i tabellen, det tror jag inte många så komma faktiskt.
Två färgstarka sommarlån från Örebro. Erik Björndal som gjort 9 mål på 15 matcher. Och Taha Ali som gjorde succé i ettan förra året, en riktig dribbelkung. Fick inte riktigt visa det i Allsvenskan i Örebro under våren, har imponerat i många matcher i Västerås, inte gjort jättemånga poäng, men det är en skicklig yttermittfältare som kan snurra upp alla ytterbackar i den här serien, så det är två pjäser att hålla koll på för HIF.
Men jag känner fortfarande att jag inte riktigt fick svar på min fråga. Är Västerås det spelförstörande laget, alltså icke-fotbollslaget som jag såg på IP, eller var det en engångsföreteelse? Jag ställer frågan igen.
Jag sa ju precis att Taha Ali är en dribbelkung. Okay, vad mer kan man begära? Nej, jag vet, jag är ju inte lika kritisk som du liksom efter den matchen. Jag tyckte det var en ganska vanlig superettan-match, men ja, jag vet inte. Det är väl inte det mest, vad ska man säga, positiva fotboll. Så jag vet. Alltså jag ser inte Västerås varje vecka. Jag vet inte, men jag tycker du överdriver.
HIF gjorde ju en väldigt bra match borta mot Västerås. Var väl i somras. Van den Hurk gjorde hattrick bland annat där. Så HIF har ju goda minnen från den. Det var ju faktiskt där och då. Ja, sen fick man samma siffror 2 veckor senare mot Falkenberg 4-0. Men där och då var det ju HIFs största seger sedan 2018 i en tävlingsmatch. Så det har man ju, kanske inte har någon som helst betydelse inför den här sista matchen, men man har ju ett positivt resultat från senaste gången man mötte Västerås i alla fall.
Och jag tycker man har spelare som har boll i sig. Så det är klart att det blir kanske lite mer destruktiv fotboll när man är i en bottenstrid och det är höst och allt handlar om att håva in poängen och lite tränarbyten på det och så, men Kalle Karlsson håller väl i rodret nu, va? Och jag ser väl inte honom som en Sveriges mest destruktiva fotbollstränare. Så att, ja. Men, vi får se om den där Landskrona Boys Västeråsmatchen någon gång igen.
Ja, det får vi göra. Men vi får väl se då om det skulle vara så att jag inte överdriver och att de uppträder på samma sätt som jag upplevde dem, så är det ju någonting att för HIF att mantra in i spelarna, att ha tålamod, gå inte på det här, se till att ha huvudet med er och spela som vi har tänkt och inte falla in i den enkla fällan. Jaja, vi släpper väl Västerås där och pratar mer om HIF istället, för vad är förutsättningarna? Ja, de har ju alltså, de har ju några poäng till godo på Norrby. 2-2, 47 mot 45 och betydligt bättre målskillnad. Så det räcker ju med en poäng mot Västerås. Men HIF kommer alltså till spel efter att inte ha säkrat, som du var inne på tidigt här, Sebbe, inte ha säkrat kvalplatsen mot Örgryte. Vad tog du med dig? Du var på plats. Vad tog du med dig från den matchen?
Ja, det var ju en drömstart för HIF till att börja med. Det tog ju inte ens en minut innan Anthony van den Hurk snyggt klackade in bollen efter fint framspel faktiskt. Det är Adam Kajedo och Benjamin Aqua som tar sig igenom centralt. Aqua med en passning ut till Dennis Olsson som var klinisk med sista passen in till Hurk. Då kände man ju att det här var ju en kanonstart för HIF, det var det ju såklart, men man lyckades inte riktigt rida vidare på den, utan Örgryte tog ett fastare grepp om spelet. Det var inte helt oväntat. Örgryte är ju ett väldigt passningsorienterat lag, men HIF hade lite problem med Örgryte centralt. Det var så några farliga kontringar som Örgryte hade där de tog sig till lägen som de kanske borde ha förvaltat bättre. HIF hade ju också chanser, ska jag ju säga. Så första halvlek var ganska öppen, det svängde fram och tillbaka. Men i andra sen så fick Örgryte in ett kvitteringsmål. Det blev ganska vilda protester från HIF-bänken där som menar att Andreas Landgren borde haft en frispark med sig när han fick en knuff av målskytten Anton Andreasson. Men det jag främst fastnade vid var... Jag skrev ner 3 sekvenser i spelet för HIF som jag tyckte var intressanta och som på något sätt sammanfattar mycket av HIF i matchen. Den första är...
Nu ser jag att du sitter här och har inget nedskrivet, för du har inget papper här.
Nej, jag har dem uppe. Jag har dem faktiskt
nedskrivet i huvudet.
Jag har dem i mina anteckningar i mobilen, men jag har inte mobilen uppe just nu. Men,
du har ju mobilen i knät.
Jag har mobilen.
Så du chansar nu?
Jag chansar. Nej, men jag har dem i huvudet här. Den första situationen som jag tänkte på, Brandur Henriksson vinner boll centralt på egen planhalva. Då är det en period där HIF har varit lite tillbakatryckta, har haft problem att få fatt i bollen. Då vinner Brandur Henriksson boll har chansen att hålla i den, lugna ner spelet och kunna flytta upp laget, men då blir det ett förhastat beslut, så som jag ser det. En långboll ut på högerkanten mot Willem Löper, och så förlorar man den duellen, och så kan Örgryte på nytt komma in ännu en anfallsvåg.
Och jag får bryta in det. Du menar att Brandur Henriksson skulle ha tagit ett annat beslut där?
Ja, jag tycker att det blev förhastat. Det var, man sökte snabb kontring ut på högerkanten.
I det och det läget, kan man väl kräva av en mittfältsdirigent som Brandur Henriksson faktiskt ska vara?
Ja, så det,
att diktera spelet där lite.
Sen såklart, alltså, hade den passningen gått fram och friställt löpare, då hade ju inte jag suttit här och klagat. Men just att man stressade fram det beslutet, och många andra i matchen, kände jag. Istället för att ta och lugna ner spelet, ta kontroll, andas med boll, istället för att då Örgryte på nytt fick en möjlighet att stöta framåt i plan.
Det var en punkt. Är den någon slags signifikativ för att ha sett ut i andra matcher, eller är det en separat händelse i just matchen mot Örgryte?
Alltså, det har ju, HIFs passningsspel har ju blandat och gett hela säsongen. Det har ju vi ju pratat om många gånger. Sen Brandur Henriksson har ju också gjort många bra beslut givetvis, men det var en sån punkt som jag tyckte ändå var intressant, just med tanke på utfallet det fick. Jag tror att ha lite mer kyla och hålla i bollen, ta någon extra sekund innan man slår iväg en passning där, lite tänkbart.
3 minus 1 är 2. Det betyder att du har 2 punkter kvar.
Det är så spännande detta.
Min matematik eller punkterna?
Vad sa du?
Min matematik eller punkterna?
Vilket är spännande. Ja, matematik är spännande.
Nej, men jag ska komma ihåg att det är ju liksom inte bara dåliga beslut hela tiden i den här matchen.
Inga brasklappar nu, berätta.
Men min andra spaning här var ju då en stötbrytning från Kasper Videll på offensiv planhalva. Då har HIF hela laget uppflyttat och man har satt tryck på Örgryte, och Kasper Videll vinner boll, ska spela ut den på högerkanten. Jag säger inte att själva det beslutet är fel, för det tycker jag är rätt, man har löper där ute, men då är det passningen som inte riktigt sitter där, den går ut i inkast och man får då backa hem istället för att så där blir det liksom en kvalitetsgrej just i det fallet. Sen gör ju han många bra grejer också, men just att man slarvar i passningsspelet när man väl vinner boll och har chans att sätta tryck på Örgryte.
Du märker, Erik, va, att Sebiana vill ha både hängslen och livrem här på sig.
Ja, det märks väldigt tydligt också. Bara intressant här, båda de här exemplen handlar väl om bollar som ska ut mot just Willem Löper. Vi har pratat om HIFs starka högerkant och att det är Sveriges inläggsstarkaste kant och så vidare. Det är kanske bara en slump att du har två spaningar kring just detta. Men lite sådär, man kan ju sitta här och tänka att intressant mönster att de söker sig till högerkanten hela tiden.
Och jag spanar samtidigt som jag lyssnar på det här en annan sak, nämligen att jag har under den här onsdagen varit i kontakt med HIF-tränaren Jörgen Lennartsson. De har ju ingen träning den här dagen. Men så frågade jag honom, det är en text som kommer att finnas på hd.se, så jag kommer inte berätta allt här, för då finns det ingenting kvar att läsa. Så för dig som är prenumerant, du kommer att kunna läsa det här på hd.se. Men i alla fall, det han uttryckte det var att, vad sa han nu? Jo, att HIF inte var tillräckligt kompakt i försvarsspelet, och sen var det några taktiska saker. Men, sa han, det vill inte jag berätta för dig, för då går jag in på individuella prestationer, och det vill inte han göra offentligt. Respekt såklart, det förstår man. Men jag har ingen aning om det var typ såna här situationer som du har delat här nu, Sebbe, med Brandur och med Kasper, och kanske Kasper då som stötbryter som sista gubbe, eller hur du nu sammanfattar det. Ja, kanske var det sånt som Jörgen Lennartsson syftade på.
Ja, jag syftar inte heller här till att hänga ut enskilda spelare på det sättet, men det är några iakttagelser jag hade från matchen. Kan ta den sista då också, ett uppspel, nu minns jag inte vem som slår passningen, men det är till Rasmus Karjalainen som är liksom, har ryggen mot Örgrytes mål, chans att ta emot bollen i lugn och ro, kanske sätta tillbaka den och få upp laget eller vända upp själv med den, men slår en passning också ut mot högerkanten, ska tilläggas, där han då helt enkelt kastar iväg ett uppspel. Också en sån sekvens som jag tycker det är slarvigt, det är dåligt beslutsfattande. Så, ytterligare ett exempel på det som där HF hade kunnat få ut någonting bättre av, just tre sådana enskilda sekvenser som fastnade i mitt huvud i alla fall.
Mm. Och det blev ju då oavgjort och därmed inte klart med kval från den matchen. När du lyssnar på det här, Erik, du nämnde ju att ja, du kunde kanske se ett mönster att de försöker ta sig ut på högerkanten och så, men när du hörde tredje punkten här också, är det här tre punkter som du har sett tidigare under säsongen? Något liknande, inte just med de spelarna, eller att det har funnits problem med slarv i uppspelsfas och beslut? Ja, alla lag fattar ju beslut som inte är 100%, men utifrån hur HIF är och var de ligger i tabellen?
Ja, det har varit slarv i de flesta matcher, känns det som. Det är väl många som har varit ganska kritiska kring en del prestationer. Då. Vi har också varit i få matcher som HIF har dominerat. Och det har ju såklart att göra med sådana här sekvenser att de kommer vecka efter vecka. Sen finns det positiva utvecklingsområden under säsongen också som jag ser det. Men det är klart att de här tendenserna har funnits. De finns väl i alla superettanlag, men det är klart att man reagerar lite när det sker vid vissa HIF-spelare som man kanske kan kräva lite mer av.
Det var några spelare som inte var med, som var skadade mot ÖIS Örgryte.
Ja, Ravid Zucka, Rasmus Jönsson, Viktor Lundberg var ju skadade och kom inte till spel.
Då vänder jag tillbaka till samtalet med Jörgen Lennartsson som jag refererade till tidigare. Och jag har kollat av med honom hur det ser ut för spelarna. Och då är det så att Viktor Lundberg är tillbaka i full träning och är ju då av allt att döma tillgänglig till den här matchen mot Västerås på lördag. I Rasmus Jönssons och Ravid Zuckas fall är det däremot väldigt tveksamt, eller ytterst tveksamt för att använda Lennartssons egna ord. Jönsson har ju vissa problem med en baksida lår och Zuka frågade vad det var med honom och då fick jag veta att det handlade om en skadad tå. Så där har ni uppdateringen vad gäller skador. Sen har tydligen Wilhelm Löper varit lite krasslig, lite förkyld, så han har inte tränat nu i början av veckan, men räknas vara tillbaka i träning på torsdagen. Andreas Langgren har vissa känningar, vissa problem i ett knä, men även om det inte känns 100 okej så räknas han också in bland de tillgängliga. Det är det senaste från HIF-truppen. Då vet ni, ja, ni som lyssnar såklart, det är ju det viktigaste. Men om vi nu spekulerar, vi som är i poddstudion här. De som är borta då och kanske inte tillgängliga, tänker på Löper. Nu låter det som att han är tillbaka då redan i slutet av veckan här på träningarna. Men hur formeras laget då? Och kanske också sett till hur det såg ut mot Örgryte. Vad kan vi förvänta oss, tror ni, i en startelva?
Ja, så Wilhelm Löper är ju fundamental för lagets offensiv. Så det, att han kan spela är ju otroligt viktigt. Där det kryllar ju liksom inte av alternativ så sett, varken centralt på mittfältet eller på kanterna, även om man har liksom Benjamin Aqua. Adam Kajed kan ju spela i en ytterroll, men de är ju också samtidigt startspelare på det centrala mittfältet, så det får ju konsekvenser om han inte skulle kunna Men kan han det så är det ju såklart. Då tror jag nog att man fortsätter ungefär på, ja, men med samma startelva som senast. Om nu inte Zucka eller Rasmus Jönsson kan spela så är det väl troligt att det inte blir några förändringar, tror jag. Jag tycker Dennis Olsson gjorde det bra nu mot Örgryte på kanten. Hurk flyttar man ju såklart inte på och inte löper heller. Centralt i banan är det inte jättemånga alternativ. Det skulle väl vara Viktor Lundberg i så fall, men då känns ju Aqua och Kajed som hetare alternativ. Backlinjen är väl Landgren, Videll, Weberg, Bödvarsson.
Din bild också, Erik?
Ja, det skulle vara om man inte väljer att starta med Dennis Olsson. Så, alltså, Kajed och Aqua får ju kliva upp då som ytterforward. Aqua och Kajed måste starta. Sen är det väl en liten fråga då var. Men jag tror som Sebbe att de fortsätter med samma. Och kan Landgren inte spela på grund av sina känningar så är Blixtar, Ravitsuka i spel.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 ml O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Högerback tidigare, men han lär ju inte kunna vara med då. Och skulle löpa inte komma till spel, ja, då kanske det blir Kajalainen som startar. Det finns, som Sebbe säger, det finns ingen riktigt given ersättare. Nu senast tog man in Kajalainen istället för Dennis Olsson. Det är väl någon form av hint att Kajalainen står och liksom knackar på någon form av dörr där. Men det skulle vara ett jättestort problem om framförallt löper inte kommer till spel.
Man vet ju inte var en förkylning tar vägen, men det lät på Lellartsson som att det ska inte vara något farligt. Men man vet som sagt inte, vi får ändå ha det som en liten parentes. Troligtvis så spelar han, med stor sannolikhet spelar han, men ja, håll den där lilla procentens tveksamhet öppen i alla fall. När jag lyssnar på er så får jag också känslan av att Jörgen Lennartsson har inte så där förtvivlat många alternativ att laborera med. Jag tänker om det skulle då bli i ett läge i matchen där Västerås, enligt mig då, mot förmodan, säger jag. Men okej, vi släpper min egen åsikt. Om nu Västerås skulle ta ledningen och HIF måste kanske ändra i spel och så, vad finns det för alternativ att byta och ändra och ha sig? Inte jättemycket, va?
Nej, så ser vi till om vi någonstans utgår ifrån att man kanske har samma startelva som senast. Då är det ju Viktor Lundberg då som kan vara en offensiv kraft. Kajalainen som vi nämnde. Asad Alhamlavi finns ju också där på bänken. Så till antalet finns det ju spelare, men ingen av de här tre är ju särskilt formtoppad för tillfället. Så, men det är ju klart att där finns folk att kasta in om man behöver jaga ett ledningsmål. Sen så gjorde man ju inte jättemånga förändringar nu senast mot Örgryte. Det var ju, Kreida gick ju in när Brandur Henriksson gick av, och så var det ju Karjalainen då som Erik nämnde som kom in istället för Dennis Olsson.
Är intressant i sammanhanget när man pratar om byten och matchcoachning och sånt vad gäller HIF. Man kan ju matchcoacha på olika sätt. Det måste inte vara en spelare som ersätter en annan. Det behöver inte vara någon som kommer in från bänken. Man kan ändå göra ändringar, men många stirrar sig blinda på de här bytena, vilket är förståeligt i vissa fall, i vissa matcher. Kanske till och med i många matcher. Och om man då tittar på det, bland alla superettanlag så är HIF det laget som har gjort näst minst byten, 96. Oj. Stycken enligt Y-Scout.
Vilken spännande statistik. Det där pratar vi, jag tror aldrig vi har pratat om.
Nej, jag tror vi har nämnt det, för vi har väl pratat om det. Jag tyckte det visade sig ganska tidigt under säsongen att det var inte många byten. Man kunde ofta
Ja, det är alltså, precis. Det var nästan bestämt på förhand.
Ja, man visste ungefär när det skulle ske. Och det kan väl vara något alibi-byte i 89-onde. Liksom,
så den aspekten så är det ju inget konstigt. Men det är mer att när man får det på sådär exakt på siffran så blir det ändå att man reagerar.
Ja, vi får lita på statistikverktyget Wisecout i det här fallet. Sundsvall har gjort, som ju är klart, Allsvenskan har gjort 92 byten. Så minst byten av alla. Och sen så är det några andra topplag där, Trelleborg och Norrby som är där bakom. Flest byten, Akropolis, Eskilstuna, Brage bland annat, som ju är där nere, alla de lagen. Landskrona Boys som ju är femma har gjort, tredje flest byten. Så att, jag vet inte om man krystar lite, kan man kan se något mönster att ja, Sundsvall och HIF och några till som är topplag har haft ganska mycket kontinuitet sett till den här biten, och sen är det många, många bottenlag som har bytt väldigt friskt.
Så något slags mönster är...
Men ett litet mönster, vi ska inte...
Ett litet mönster skulle vara att det är en fördel att inte byta så mycket sett till hur tabellen ser ut. Ska jag tolka det så?
Nej, du ska inte tolka någonting. Det är bara de här siffrorna som Wisecout säger.
Ja.
Jag bara menar att det behöver inte alltid vara en nackdel och inte göra så många byten.
Nej, och vi kanske inte ska vänta oss en kvintettbyten mot Västerås.
Nej, jag tror inte vi får se ett trippelbyte i paus.
Nej.
Det ska ju vara spelare man ska kunna sätta in också, spelare som är heta. Du har ju Sebbe inne på att det är inte alla på den där HF-bänken som är superduper heta. Det är inte lava direkt på alla håll och kanter.
Nej, så kan man kanske uttrycka det. För att göra ytterligare en koppling till mitt samtal med Jörgen Lennartsson så kom jag in det svaret den här gången, utan det får ni läsa om på nätet så att det finns någonting kvar i artikeln. Men jag kan ju ändå ta den frågan till mina poddkamrater här så att ni som lyssnar får höra vad de tycker och tänker om det. Jag ställde nämligen frågan till Lennartsson ungefär så här, att om han känner någon oro för att HIF inte... tidigare har visat att man är superbra i pressade lägen och verkligen kan styra dit man vill. Ungefär så, det var kontentan av det. Svaret som sagt får ni inte här, men vad tror ni om det? Nu är det mycket press igen här i sista omgången. Har HIF huvudna med sig för att reda ut det just ur den aspekten?
Vi har ju varit inne på det här med karaktär ganska många gånger. Det finns ju ett antal exempel på matcher där man har tappat ledningar i slutet. AFC Eskilstuna, Trelleborg är två exempel på det. Man har också det sena förlustmålet mot Sundsvall till exempel. Man tappar 1-0 till 3-1 mot Värnamo. Även här då, som man inte lyckades hålla igen på den ledningen, så det har ju blivit lite av ett mönster får man väl säga, för det har ju varit i hälften av alla matcher i höst som HIF har släppt in, även om nu inte detta målet mot Örgryte kom i slutskedet av matchen, men ändå en tappad ledning när man har någonting i sina händer. Så det är ju klart att det kan vara lite oroande.
Och tappade ledningar å ena sidan, så är det fortfarande så att HIF nästan alltid behöver ha ledningen för att det ska bli bra resultat i slutändan. För hamnar man i underläge så har det inte varit jätteofta de har vänt det.
Det är väl i Falkenberg som HIF till slut vann med 4-1, då hamnade laget i 1-0 underläge. Annars har man inte vänt något 1-0 underläge till seger, så det kan man också stoppa i någon form av karaktärsfack.
Och du nämner alltså Falkenberg som åker ur och som är sist och jumbo och allt det, så det är ju inte, ett jätteimponerande facit att det är just mot Falkenberg man har vänt ett underläge till seger och att det är det enda laget man har gjort emot. Men om det nu inte skulle bli kval, om HIF då går miste om direktplatserna som det redan är klart, om man dessutom, om nu alla klockor, eller vad säger man, alla stjärnor står fel och tiden stannar och HIF faktiskt inte reder ut ens kvalplatsen, utan man förlorar mot Västerås och Norrby slår Värnamo. Är det ett fiasko i så fall? Nu går vi händelserna i förväg i och för sig, men skulle det vara ett fiasko?
Jag vet ju att det är många människor som när jag säger detta tycker jag är fullkomligt dum i huvudet. Det får ni gärna tycka, men jag tycker inte det är ett fiasko. Jag sitter inte riktigt i den båten. Jag kan tycka att man höjer det här laget och de här spelarna lite för mycket till skyarna. Är det ett så bra lag egentligen? Anthony van den Hoek, klass. Willem Löper, klass på den här nivån. Men hade kan inte varit klass i ett lag på allsvenskans övre halva. Vem vet? Anders Lindegård är en av seriens bästa målvakter, men i övrigt tycker jag kanske att man höjer laget lite för mycket. Jag tänker väl också på att det är många lag som åkt ur allsvenskan som inte studsar tillbaka direkt. Och det tar ofta tid att bygga upp självförtroende efter en degradering och en ombyggnation som det var i vintras. Ny tränare, nya spelare, nytt fysteam. Mycket nytt helt enkelt. Jag är väl inte fullt lika kritisk. Nu har man chansen in i sista omgången. Det är mycket väl att man tar den chansen, hamnar i kval. Där ser inte jag HIF alls som favorit. Då är man kraftig underdog som jag ser det, oavsett vilket allsvensk lag man kommer möta om man nu hamnar i kval. Jag vet inte, jag ser inte liksom att det här laget är redo för allsvenskan, och jag tror som jag sagt tidigare att det är farligt om man går upp och trillar ner igen. Det är farligt att vara ett jojo-lag. Då är det bättre att det tar ett år till och kanske vissa spelare kommer in i det ännu mer. Benjamin Aqua, Adam Kajed, Viktor Blixt som står på tillväxt nu, Dennis Olsson och så vidare. Man behöver vara redo när man går upp till allsvenskan, och jag har svårt att se att det här laget är det. Även om jag vet att det sker vintervärvningar alltid inför varje säsong, så ska det väldigt mycket till på värvningsfronten för att spetsa det här laget så att kan liksom hävda sig på allsvensk nivå. Det är liksom min bedömning här och nu efter att ha följt det här laget i, vad är det, 10-11 månader.
Jag tolkar dig som att du hellre ser en Norrköping än att man blir det här jojo-laget. Du vet vad jag menar med Norrköping.
Ja, men absolut. Att det får finnas lite tålamod, och nu jag tycker man gör en hel del rätt efter några kaosartade år och värvningarna av Viktor Blixt, Dennis Olsson och så vidare. Det är sånt man ska göra, och många andra grejer som man gör i organisationen och utanför planen och så. Men sånt tar tid. När HIF åkte ur allsvenska förra gången så blev man väl sjua första året, och det var ett ganska slagkraftigt lag på pappret då också. Och sen så tog man steget upp och sen räckte det inte. Man har rensat ut en hel del, tycker man tar en del intressanta spadtag för att få liksom bygga upp något nytt, men man måste ha en plattform att stå på. Den plattformen är väl inte riktigt klar om man ser till lagbygge och så vidare. Sen så är det också kopplat till ekonomi, att förra gången klubben var nere i Superettan så handlar väldigt mycket om att komma upp till allsvenskan beroende på tv-avtalet och så. Den kniven mot strupen finns inte där på samma sätt nu. HIF kommer att fortsätta existera även om klubben spelar i Superettan nästa år. Så att därför, det är liksom några av anledningarna som gör att jag har svårt att se att det är ett praktfiasko om man missar allsvenskan.
Ja, nu lade du till praktfiasko.
Ja, ett fiasko då. Mm.
Men jag har faktiskt en följdfråga till dig där, men jag vill återkomma till det, för jag vill ha in Sebbe i det här och höra hans åsikt om det, eller din åsikt, för jag står precis bredvid dig, Sebbe. Men jag vill bara, ni har skrivit någonting här, 7-4 till allsvenskan. Är det något i ditt resonemang där, Erik? Det här är inte min följdfråga, men är det något i det resonemanget du förde som är kopplat till det 7-4 till allsvenskan?
Jag har ju hört en del, det är många som har räknat med kvalet tag att HIF ska vara där, och då har jag hört från några personer att det är klart att det är fördel för superettanlaget som har gått bra under säsongen, varit med i en toppstrid mot ett allsvenskt lag som har varit ett bottenlag hela säsongen och strukat självförtroende och allt vad det innebär.
I ett kval pratar du nu alltså?
I ett kval. Jag vill ju, även om jag har den här åsikten då att det inte är ett fiasko om HIF missar allsvenskan, så är det ju någon form av besviket täcke som kommer vara över klubben om man inte går upp till allsvenskan och att man inte har tagit någon direkt plats och sånt. Så det är ingen, det är inte så att HIF går in med världens mest optimistiska känsla om man nu kommer in i ett kval, tänker jag. Och sett till de 11 senaste allsvenska kvalen så är det 7 lag som har kommit från allsvenskan som har lyckats hålla sig kvar. Så det står 7-4 sett till de 11 senaste åren till, liksom, i allsvensk favör. Som kanske är starkare den tesen lite, kan jag tycka.
Nu Sebbe, fiasko eller inte om HIF inte ens skulle tas till kval?
Jag vill inte säga fiasko, men jag vill, kan nog ändå sträcka mig till att säga att det är ett misslyckande. För man har ändå den dyraste truppen i Superettan. Man har det på pappret ändå, får man ju säga, bästa laget. Man hade förväntningar på sig inför säsongen att gå upp. Det var målsättningen också för klubben. Därmed är det inte sagt att det är liksom ett fiasko så för hela klubben, för som Erik är inne på, att det finns viktigare saker för HIF här och nu än att spela i Allsvenskan 2022. Det håller jag med om. Men att det skulle vara ett sportsligt misslyckande att med den här truppen och de förväntningarna man ändå har haft på sig, de chanserna inte minst man har sumpat under säsongens gång, då är det ju ett misslyckande om man inte kniper den här kvalplatsen. Att förlora här i sista omgången mot Västerås och liksom haft den här dåliga formkurvan under hela hösten, det är ett misslyckande.
Klart att det inte är bra om det här laget inte kan göra det bättre och kan, ja, ponera att man slarvar bort chansen på lördag. Jag tycker ju inte att HIF har levererat kanske i tillräckligt hög grad under säsongen. Jag tycker att man borde, sett i spelarmaterial och så, kunna dominera några fler matcher och så vidare. Så det är inte så att jag tycker att allt är rosenrött och shit vad bra de gör det. Det är inte det. Men om man ser, om man zoomar ut ganska mycket, vilket jag tycker ändå att vi har någon form av ansvar i vår yrkesroll att göra det, då är liksom min bedömning att det är inte fara och färde, det är inte jordens undergång om det inte skulle bli allsvenskt avancemang i höst.
Nu tar jag följdfrågan här, för det du sa ganska tidigt var att är det här laget så bra, HIF, sett hur de har presterat, är det ett så bra lag så att man skulle säga att det är fiasko om man missar topp 3? Det jag vill lägga in här då, det är ju titta på övriga lags trupper. Hur stark eller hur svag Superettan har varit den här säsongen. Det främsta hotet nu när vi går in i 30 omgången kommer alltså från Norrby, som de flesta tippade längst ner eller nästan längst ner i tabellen. En Superettan som förmodligen är den svagaste Superettan som någonsin har existerat. Okej, det blir ju subjektivt att säga så. Hur ska man mäta det? Men jag tror att det finns fler än jag som ändå tänker i de banorna. Om man då lägger in de här aspekterna, okej, om inte HIF har presterat så bra, är de här spelarna så bra som förväntningarna har varit? Nej, men hur har det sett ut i övriga lag då och serien? Har de så bra spelare? Ska inte HIF-spelare ändå vara bättre än det man har visat nu i jämförelse med allt det andra som jag nämnde nu?
Jag är ju inne på det där också, att Superettan känns ganska svag i år. Sen är det intressant, för det har varit samma snack kring allsvenskan. Jag läste en intressant krönika från Robert Lauli i GP där han skrev om just detta ur ett allsvenskt perspektiv. Och då hade han gjort lite mätningar i diverse statistikverktyg och kommit fram till att rent statistiskt så är det den bästa allsvenska upplagan på, ja, men om det var någonsin eller på den bästa. Så mycket bättre än tidigare. Så att ibland blir man ju liksom lite blind för vad man ser och så. Nu har vi ju inte gjort den här mätningen kring Superettan. Känslan från mig är också att den är svag, men jag vill bara vi kanske inte ska slå fast det liksom. Sen kopplat till andra lag, det är ju lätt att stirra sig blind också på anor och historia och klubbmärke och allt som har skett förr. Lägger man bort det ska man ändå ha HF i toppskiktet när det kommer till krav och förväntningar och så. Men Trelleborg, det är en rejäl satsning där också. Kollar man på deras lag så är det är en profiltung trupp. Det är höga löner, det vet jag. Man har hjälp av Melby Gård och det är en hård satsning. Så att där kan man också prata om någon form av misslyckande. Sundsvall, också ett profilstarkt lag, nu klarar de det. Så att jag bara menar att det finns andra lag i någon liknande kategori, vill jag ändå hävda, vad gäller profiler och investeringar och lönekostnader och så.
Men är det då är det så att man ska ta ett steg tillbaka och titta på hur truppen har satts ihop, att den inte har satts ihop tillräckligt bra och att det är ett fiasko där då i så fall, om du inte HIF presterar, att det är
själva... Måste det vara ett fiasko?
Nej.
Någonstans?
Nej, det måste det inte. Det måste det absolut inte.
Nej, men det är klart att det är intressant hur ni pratade ju nyligen om detta, då var inte jag med här, men alltså just kring truppen och så, det finns ju ett par positiva bitar vad gäller nyförvärv, men det finns också misslyckade värvningar som inte alls har fallit väl ut. Och jag ska komma ihåg att Andreas Granqvist som är sportchef är ändå ganska färsk i den här rollen, och jag tror att han har några läropengar kvar. Det skulle bli intressant att se här nu under vintern om han gör lite saker annorlunda jämfört med förra vintern, exempelvis för att han har lärt sig grejer och så. Jag vet inte om det kan vara ett icke-svar. Jag vet
Nej,
inte.
Det var ett svar. Alla svar är svar. Men sammanfattningsvis då, så om jag ska någonstans gradera det här, så ingen av er tycker att det är ett fiasko hur det än går på lördag. Och
alltså, det förlorar de med 5-0 på lördag, så kanske man kanske en fiaskorubrik smyger sig in i tidningen.
Men det kommer ju inte hända. Men Sebbe tycker i alla fall att det är ett tydligt misslyckande i så fall om det inte skulle bli kval. Och Erik kan sträcka sig kanske till att det är halvt misslyckande någonstans.
Men kanske att...
Du ska inte pressa fram starka ord om det inte är det ni känner.
Någonstans det jag vill åt i långsiktigheten och tålamodet. Att det, alltså, om 5-10 år så kanske man pratar om att det var bra att de fick ett extra år i Superettan. Det vet vi inte nu. Jag kan inte se in i framtiden. Ingen kan göra det. Men på sikt kanske det kan vara bra och sunt och hållbart att man får lite tid till.
Nu blir det ett stickspår här, fast ändå inte det håller sig till det här ämnet när vi är ändå inne på det. Stickspår så tillvida att det här är inte en podd där vi pratar Malmö FF, men jag bara får en tanke att när man har hört Malmö FF-spelarna, eller jag har hört dem, så har det hela tiden varit så att man förväntar sig av sig själv, vi ska vinna varje match. Okej, nu förstå själva innebörden. Tänk inte in att Malmö har så och så många miljoner på kontot, utan här, nu pratar vi om självbilden. Vi ska vinna varje match. Alla förväntar sig att vi ska göra det. Vi ska göra det. Gör vi inte det så är det inte bra. På motsvarande sätt kan man ju säga att HIF-fansen, inte spelarna då, resonerar kring sitt lag att HIF borde vinna, och gör man inte det så är det... ja. Då får de höra det. Ska inte det finnas i HIFs självbild i Superettan? Vi ska vinna varje match. Ja, det ska alla lag göra, men vi är HIF och ja, gör vi inte det så är det inte bra. Om man lägger in det då?
Jo, men det är klart. Och man kan känna ibland att det är lite loser-stämpel på vissa grejer i klubben och i laget och så. Men det är också för att det har varit så... enormt påfrestande i flera år, för att de har blivit någon form av jojo-klubb och sånt. Det är svårt att sudda ut. Så att, men det är klart att en portion vinnarkultur, det hade de behövt. Sen när man ska koppla till Malmö FF, vilket kan vara extra känsligt att göra i just den här podden, nu är det någon som stänger av, men man måste ju väga in deras vad säger man, deras position i svensk fotboll och ekonomin och det där som du ville lägga åt sidan. De har ju muskler och resurser och så för att göra det, så det är ju relevant i sammanhanget.
Att HIF, även om inte man har samma muskler som laget nere i syd, så är det ju så att man ändå i, som Sebbe var inne på, att just i superettan så tillhör man toppskiktet och har bättre ställt än övriga lag. Det är lite
ja, fast man kan inte, jag vet inte, exempelvis Trelleborg och HIF, jag är inte säker på att det är någon gigantisk skillnad rent ekonomiskt. Det, utan att veta exakt så vet jag inte om det är jättestor skillnad egentligen.
Nej, jag ska inte plåga er med mer. Jag tycker ni har tagit er ur alla provokativa frågor här nu. Vi får väl helt enkelt säga som man brukar säga, att vi får se hur det går på lördag. Ska ni väl se matchen?
Jag ska först kolla mailkorgen och se alla hatmejl jag har fått efter detta. Men ja.
Det kanske är jag som har fått dem.
Ja, det kanske är du.
Ja.
Du tittar inte där. Så
jag har 10 000 olästa.
Det är ju ingenting.
Nej.
Nej.
Jag har 0.
Ja, det förvånar mig inte. Nej, men vi kommer att bevaka stenhårt såklart den här sista omgången och fokuset upp på HIF.
Sebo, jag ska dit.
Ni ska dit. Då är det ni som får ta hand om hela efterspelet, om det är glada eller
fiaskot
ledsna miner. Något annat som ni vill få med i veckans avsnitt av HIF-podden?
Nej, inte vad jag kan komma på.
Nej, jag kommer väl på det ikväll någon gång.
Ja. Då säger vi tack till er som har lyssnat, och så ser vi fram emot en spännande avslutning. Och sen så återkommer vi såklart nästa vecka, så får vi se om vi pratar om kvalmotståndare, tänkbara kvalmotståndare, eller om vi får summera säsongen. Med de orden tackar vi för oss för nu.
Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Ingo firar 10 år av låga priser, och det ska firas ordentligt. Registrera dig i appen så att du inte missar allt det roliga. Ingo, kom längre för pengarna.